Okej. Välkommen till det 9:e ordinarie avsnittet av podcasten Från UFO till UAP, en verklighet i förändring. I förra veckan provade jag att köra en videopodd. Fördelen är att det ger mig större möjligheter att faktiskt visa en del av dokumentation, videor eller bilder på det vi pratar om. Och har man inte möjlighet att titta, man kanske är på promenad eller tränar, så fungerar det ju lika bra på Spotify att stänga ner skärmen och lyssna på den som en helt vanlig podd. Det borde alltså inte vara några nackdelar med det hela. Men jag är väldigt nyfiken på vad ni tycker om setupen och om det är någonting jag ska fortsätta med. Så skicka gärna en kommentar. En del av er har redan kommenterat i förra avsnittet. Annars går det bra att kommentera direkt här på Spotify eller på Instagram eller X. Även på YouTube. Jag gör ju podden för er, så era ord är min lag så att säga. Den här veckan så kommer vi att starta upp ett helt nytt ämne. Ett ämne eller en händelse som jag tidigare haft ett helt annat förhållningssätt till. Fram tills för några dagar sedan. Vi pratar om försvinnandet av Malaysian Airlines Flight 370. Många av er tänker säkert direkt, lägg av nu, det finns inget att hämta där. Och det var precis vad jag kände också. Men jag rekommenderar er verkligen att hänga kvar. Saker har nämligen bubblat upp till ytan som totalt vänder det hela upp och ner. Hela händelsen utreds just nu av en grupp civila som har satsat allt och inte tänkt ge sig förrän de har löst mysteriet. De har faktiskt kommit en väldigt lång väg. Så pass lång väg att de under förra veckan skickade in sin utredning till USA:s kongress. En utredning med extremt tung teknisk bevisning samt vittnen som visar vad som egentligen inträffade. Huvudpersonen i hela den här utredningen är Ashton Forbes, en tidigare IT-expert som genom X, tidigare Twitter, har lyckats samla en grupp av experter inom massor av discipliner. UFO till UAP podcast har som enda svensk media äran att gästas av Ashton Forbes i veckan som kommer. Och hela intervjun med Ashton kommer att komma nästa söndag. Kommer ni ihåg händelsen då? Den 8 mars 2014. Malaysia Airlines flight MH370 lyfte från Kuala Lumpur med destination Peking, Kina. Ombord fanns 239 passagerare och besättningsmedlemmar. Någonstans över Sydkinesiska havet, på väg mot Kina, tappade flygplanet plötsligt all kontakt med flygledningen och transpondrar. Det försvann delvis från radar och senare gick helt upp i rök. En omfattande sökoperation inleddes. Faktiskt den största som någonsin genomförts i världen. Den omfattade deltagande från flera länder. Men trots intensiva ansträngningar har inte planet, kroppar eller liknande återfunnits. Försvinnandet har gett upphov till en mängd teorier och spekulationer. Dessa inkluderar tekniska fel ombord, pilotens inblandning, avsiktliga handlingar och till och med möjliga omledningar till andra områden. Under de följande åren hittades mindre vrakdelar som spolats upp på stränder i Indiska oceanen. Dessa sägs ha bekräftat att planet gick förlorat över havet. Även om samtliga av dessa vrakdelar saknar serienummer från planet. Mer om det senare. En av de största gåtorna kring MH370 är alltså varför och hur flygplanet försvann. Hur kan ett flygplan 2014 bara gå upp i rök? Det är såklart totalt orimligt och anledningen till att händelsen blev just så omskriven. Försvinnandet av Malaysia Airlines-planet är en av de mest gåtfulla händelserna i modern flyghistoria. Men varför är detta aktuellt igen 2023? Jo, det nya mysteriet kring händelsen handlar om två videor som inte kom ut nu men som har kommit upp till ytan nu. De ser ut att filma planet där det flygs i kapp och sedan omringas av orber som snurrar i ett perfekt symmetriskt mönster runt planet i några sekunder för att sedan dyka in närmare mot planet. I samma ögonblick som det händer bildas ett svart hål, en portal precis framför planet, och planet och orberna försvinner. Jag såg de här filmerna första gången någon gång i somras på Reddit, säkert som många fler av er. Första reaktionen var att det hela var absurt, lite väl absurt, men också en nyfikenhet att läsa mer. Reddit-forumet UFO gick såklart bananas. Vad var det här? Så många trådar skapades och människor började på olika sätt särskåda videon. Några dagar senare kom dödsstöten. En debunker hade tittat närmare på själva svarta hålet eller portalen som skapas på filmen och påvisade hur portalen såg likadan ut som en effekt från ett 20 år gammalt tv-spel. Saken var avgjord, även för mig. Det var ett slående bevis på att filmen var fejkad, givetvis. Reddit-forumet UFO bannlyste fortsatta diskussioner kring MH370. Ett hårt och ovanligt grepp att banna ett helt tema, men visst, man köpte ju det eftersom det uppenbarligen var överbevisat som fejk. Det fanns ju ingen anledning att låta forumet spammas om det här längre. Ett eget Reddit-forum startades då, helt dedikerat till MH370. Gott nog, tänkte många med mig, där kan ju de som inte accepterar det hela få fortsätta i sin övertygelse. För mig har det sedan rullat vidare. Jag har någon gång besökt deras egna forum av nyfikenhet över hur de fortfarande håller på att undersöka och diskutera något som bevisat sig vara falskt. Inte riktigt förstått. Fram tills i veckan, när jag ser en post på X, tidigare Twitter, från just Ashton Forbes. Där han skrivit ett brev till kongressen och erbjuder sig att vittna och förklara allt vad han och många andra har kommit fram till gällande MH370. Mycket sakligt har han till kongressen sammanställt allt material som de har kring försvinnandet i en stor omfattande rapport. Men, tänker jag då, detta är ju redan motbevisat, eller? Jag scrollar och läser, klickar och skummar. Hur ställer han och den undersökande gruppen bakom sig till det solklara beviset? Jag hittar det. När många, inklusive mig själv, packade ihop och gick vidare, fanns det som tur var smartare människor där ute som inte lät sig kastas av banan så lätt. Det första och mest uppenbara var att kolla in personen som debunkade hela videon. Det visade sig snabbt vara ett helt nyskapat konto, bara 2 dagar gammalt när motbevisande videon postades. Lite märkligt såklart, speciellt eftersom helt nya konton inte tillåts att posta på UFO-forumet. Ett sätt att sålla bort spam från bottar, något som detta forum särskilt har problem med. Men det här kontot hade fått posta. Man kontaktade då administratörerna för UFO-forumet. Hur kunde det här gå till? Man fick inget svar. Men det är uppenbart att det har hanterats manuellt. Annars skulle det inte ha kunnat postas. Varför? Med vilken bakgrund och varifrån kom förfrågan? Vem kontaktade dem med videon? Den här förfrågan besvarades heller aldrig av administratörerna. Inga mer svar gavs. Lägg till i detta att man alltså släppte igenom denna posten och därefter direkt bannlyste hela ämnet att diskuteras på UFO-forumet. Hårdhandskar på. Det luktade skumt, tyckte man. Gruppen insåg att man inte skulle komma längre den här vägen och gick tillbaka till debunk-videon, den som bevisade att allt var fejk. Den här portaleffekten som man hänvisade till, det som var själva bevisningen. Hur sjutton hittade personen den i ett 20 år gammalt spel? Kände han helt enkelt bara till den exakta effekten och kopplade den direkt till det gamla spelet. Och vänta nu, är det någon som har kollat om det verkligen stämmer? Eller har man bara förlitat sig på hans video? De letade fram debunk-videon som postades, isolerade effekten och reproducerade hela jämförelsen som gjordes i debunk-videon. Det stämde inte. Det var inte alls samma portaleffekt i de två fallen. Man grävde ännu djupare. Man räknade pixlar. Det visade sig att inte en enda pixel faktiskt stämde. Även om effekten när man kollade på den snabbt i jämförelse med flygplansvideon verkade lika, så såg man tydligt när man saktade ner det hela och zoomade in. Det var inte alls samma portal. Den gamla effekten från spelet är dessutom en 2D-effekt. För att man ju överhuvudtaget skulle kunna använda sig av den, även i det här fallet, så skulle man behöva reproducera hela animationen i 3D. Och varför i hela världen använda sig av effekten från början om du i slutändan ändå bygger en effekt från scratch? Det är alltså inte denna effekt vi ser. Om man tittar på jämförelser sida vid sida och saktar ner det hela, så är de faktiskt inte ens särskilt lika. I och med det så faller hela anledningen till att man totalt släppte denna filmen och stämplade den som fake. Personerna i den inre gruppen av MH370 måste ha fått rysningar längs ryggraden. Man var någonting på spåren. Det här var ju häpnadsväckande såklart. Men det var bara starten av vad som nu skulle komma. För nu så kunde man sätta tänderna i filmen på riktigt. Man skapade olika utredningsgrupper baserat på expertis. Här fanns allt från militärer, IT-experter och VFX-proffs. En av de specialeffektskunniga i den inre gruppen arbetade senast med all CGI för senaste Top Gun-filmen som kom ut förra året. Vi pratar alltså om människor med extremt bra koll på vad som är möjligt och inte möjligt att skapa med datorgrafik. Hur avancerat det skulle vara och hur lång tid det tar. Gruppen samlade alltså på sig civila utredare från en mängd specialistområden och började med Ashton Forbes i spetsen som förundersökningsledare sakligt utreda händelsen ur alla tänkbara vinklar. Men vad har man då kommit fram till och hur? Ja, om vi tar det från början igen. Den 8 mars 2014, då lyfter alltså planet från Kuala Lumpur. Men redan innan detta finns det, har man upptäckt, en del konstiga omständigheter. Redan från start så kan man i dataloggar se att planet saknar viktig kontakt med en navigationssatellit. Detta är i sig häpnadsväckande. Även om det för en lekman kan låta som en bisak, så är inte det fallet när det handlar om flygfart. Eller alltså, det skulle kunna vara normalt att inte ha kontakten med alla satelliter när man taxar eller befinner sig på marken och kanske står skymd i en gate. Vilket också är förklaringen som man har gett i den officiella utredningen. Att planet är skymt av en byggnad. Men sanningen som gruppen har hittat i dataloggarna visar att planet under hela flygningen som vi kan följa aldrig får kontakt med satelliten vid namn UAE-343. Det är också i efterhand känt att två iranska män med förfalskade pass fanns med på planet. Ingen har mig veterligen undersökt det här djupare, men det är helt klart någonting som vi ska fråga Ashton om. Vad handlar detta om? Vad är teorierna de har? Och vad är det som just nu undersöks? Det finns utsagor om att de skulle fly till Amsterdam, men det är då extremt konstig resväg som både tar längre tid och är dyrare än de direktflyg som finns mellan Kuala Lumpur och Amsterdam. Min teori, som jag också tänker att vi ska diskutera med Ashton, är att dessa män var på planet som en eventuell desinformation. De passar som handen i handsken med att kapa planet, och hade operationen gått snett på något vis så hade man kanske använt dem som ett verktyg och säga att de kapade planet. Men nu pratar jag om operationen och så vidare, vi kommer dit lite senare. Ytterligare en märklig sak som händer innan de lyfter är att en man i grön jacka tvingar sig igenom säkerhetskontrollen på Kuala Lumpurs flygplats. Man vet inte om han senare följer med på planet, men man hittar honom inte på flygplatsen senare heller. Med de här tre märkliga händelserna så lyfter då planet mot Peking. Allting rullar på som vanligt om vi bortser från positionsrapporteringen som är undermålig på grund av den saknade satelliten. Klockan 1.21 am inträffar något extremt märkligt. Planet upphör att synas på transpondrar, alltså den teknik som används för att lokalisera plan i luften. Precis samtidigt upphör all kommunikation med flygplanet. Här kommer också den första teorin från Ashton och hans grupp. Han förklarar att det på ett plan av denna typen finns fyra transpondrar, alltså flera backup-system. I början fanns det en teori om att en brand eller liknande utbröt vid den här tidpunkten som då skulle ha slagit ut dessa transpondrar samt kommunikationen. Denna teori avslogs ganska så snabbt när man pratade med tekniskt kunniga inom flygplanstypen. Det finns inte på kartan att alla fyra transpondrar skulle ha slagits ut exakt samtidigt av en brand. Kanske om planet exploderade, men det vet vi ju att det inte gjorde. Det flög länge till. Det finns det, som ni kommer märka, gott om bevis på, och det säger även den officiella utredningen. Vad som är mer troligt, menar Ashton och hans grupp, är att dessa signaler blockerades av en extern part vid den här tidpunkten. Det är fullt möjligt att göra, och tekniken för det här finns. I samband med det här ser man på radar hur planet först flyger högre, väldigt snabbt, och sedan kraftigt sjunker ner till en relativt låg höjd. En höjd där man inte behöver trycksatt kabin. Något som tyder på att någonting också inträffade med trycksättningen av kabinen. Detta, att sjunka kraftigt, är då ett normalt förfarande av kaptenen. Direkt efter att planet har sjunkit vänder det och tar en ny kurs mot Penang-flygplatsen. Det här är den närmaste flygplatsen och som har kapaciteten att ta emot en Boeing 777. Problemet är bara att det är mitt i natten och den här flygplatsen är inte öppen. Kaptenen har heller inte möjlighet att kommunicera med omvärlden. I annat fall kan man tänka sig att han skulle kunna kontakta myndighetspersonal om att tända upp den här flygplatsen för en nödlandning. Men kaptenen tycks ändå ta beslutet att det här är det bästa alternativet. Mest troligt tänker han att flygtornet uppenbarligen vet att de har tappat kontakten och ser dem på radarn. Att de flyger mot Penang, varpå de oavsett kommer att agera och öppna flygplatsen. Det gör de inte. Man vet att de passerar nära flygplatsen. Det finns nämligen mobilmastdata på hur andrepilotens telefon kopplar upp mot en mast belägen i närheten. Mest troligt har de här försökt andra vägar att upprätta kontakt. Man flyger förbi flygplatsen och ut längs med kusten på låg höjd. Här letar man kanske fortfarande alternativ på att på något sätt få kontakt och landa. Fortfarande har de inte fått kontakt med en av satelliterna, UAE 343. Här utanför Indonesiens kust ligger planet i ett så kallat holding pattern. Alltså som plan brukar göra i närheten av flygplatser när de väntar på godkännande för landning till exempel. Man ligger och cirkulerar på det här sättet i drygt 20 minuter. I det här tillfället misstänker Ashton att planet får kontakt med amerikansk militär då man helt plötsligt sätter en ny kurs rakt mot koordinaterna som finns i de två läckta videorna. Och vi vet alla vad som händer några minuter senare. Puff! Så låt oss då börja bryta ner all den bevisning, för det finns nog med extremt stark teknisk bevisning här för att någon skulle kunna bli dömd för mord 10 gånger om. All bevisning som Ashton och hans team har lyckats uppbringa. Filmerna som vi ser är filmade av dels en drönare av modell MQ-1C Eagle. Denna filmen med ett värmekameralager som adderats i efterhand av den som läckt bilderna. Den andra filmen där vi ser planet uppifrån är en så kallad 3D Battle Space, skapad av en SBIRS som är ett rymdbaserat infrarött system, alltså en satellit. Här har Ashton till och med kunnat peka ut vilken satellit det här är, genom att följa satellitbanor som är publicerade av astronomer. De här satelliterna är synliga från jorden med teleskop och följer en viss bana runt jorden. Privata astronomer har intresse av att veta hur de rör sig, för att bland annat veta vilka vinklar de kan titta ut genom jorden från för att inte bli blockerade av satelliter som sveper förbi. Därför har man över tid rapporterat de här satellitbanorna och samlat all data på en webbplats. Det är den webbplatsen Ashton och hans team nu använder för att kunna spåra upp vilka satelliter som befann sig precis ovanför den här platsen vid exakt den här tidpunkten. Det visar sig då alltså att den satellit som befinner sig exakt här över är en amerikansk spionsatellit med namnet USA 229, som är just en sådan 3D Battlespace-satellit som vi just nämnde. Här har vi alltså det första av starka bevis för att den här filmen är äkta. Ni kanske också har lagt märke till att denna filmen alltid visas som en dublett. Det är faktiskt inte en dublett vi ser, utan det är två olika satelliter som har tagit bilderna. Satelliten USA 229 har en systersatellit bredvid sig med exakt samma kapacitet. De har filmat varsitt perspektiv. Detta skapar en stereoskopisk effekt, alltså möjliggör för 3D över ytan som filmas. Det här är också någonting som Ashton och hans team har upptäckt och bevisat. De har också använt båda filmerna ihop för att regenerera 3D-effekten. Betänk redan här vilka onödigt extrema längder man skulle ha gått till om detta klipp skulle vara fejkat. Man skulle ju kunna fråga sig varför man ju överhuvudtaget skulle ha tagit sig för att skapa två extremt svårfejkade filmer från två helt olika vinklar. En från en satellit och en annan från en drönare. Men det räcker ju inte här. Man skulle då också ha valt att skapa ytterligare en film. En till satellitfilm som är nästan identisk med den första satellitfilmen, fast tagen ur ett annat perspektiv. Till vilken nytta skulle man göra allt det här? Ha också med dig att de här filmerna läckte för första gången 4 dagar efter olyckan, enligt uppgift. Man har alltså en extremt, och enligt de som arbetar med specialeffekter, en totalt omöjlig tidsrymd på sig att skapa de här filmerna. I den här tajta deadlinen så skulle man alltså få för sig att skapa en extra vinkel som inte tillför någonting alls. Den äldsta publiceringen man har hittat av filmerna är alltså från en kanal på YouTube som heter Regicide Anon. Kanalen har tidigare laddat upp några UFO-filmer som inte har något med den här händelsen att göra alls, eller amerikanska läckor. Det här tyder alltså på att det inte är den här kanalen som är själva läckan. Snarare har den här kanalen alltså fått filmerna skickade till sig. Senare släpptes filmerna med högre kvalitet via andra UFO-YouTube-kanaler, vilket ännu mer tyder på att ingen av dem är läckan. I och med att man närmare studerat landskapet som ses i satellitvideon, molnbasens utseende, kontra meteorologisk data samt de koordinater som syns i filmen, och jämfört detta med satellitbanorna som man har hittat all data på, så har man alltså kunnat komma fram till en helt annan position för försvinnandet än vad den officiella utredningen har föreslagit. Den enda möjliga platsen där precis all denna data säger samma sak är strax ovanför Nicobar Islands. Inte nog med all denna data. På havet utanför den här ön fanns det på natten den 8 mars 2014 en person som seglade. Ja, ni hörde rätt. Det finns ett vittne. En kvinna som heter Catherine T har under lång tid genom bloggar och forum berättat att hon såg ett flygplan med rök efter sig komma flygandes på den här höjden. exakt den här tiden. Hennes vittnesmål har tidigare på internet slagits bort eftersom det är på fel plats. Också av den officiella utredningen. Men det är ju såklart minst sagt häpnadsväckande när Ashtons team genom flera olika typer av bevisning pekar på att precis det här är platsen där planet går upp i rök. Precis samma plats som hon säger sig ha bevittnat planet. Ashton har precis, efter mycket research, hittat och etablerat kontakt med Catherine. Vad jag förstår så ska de först ha förnekat stora delar av händelsen. Ja, hon såg ett flygplan, men inte så mycket mer än så. Varpå Ashton gick rakt på sak och förklarade att de vet vad som har hänt. Att det här planet, hur osannolikt det än är, försvann in i en portal. Hon ska då ha släppt garden och berättat hur hon såg planet. Hon såg det komma under lång tid och närma sig. Hon såg att planet glödde orange och hade en form av halo-effekt ovanför sig. Nästa gång de hördes för någon dag sedan ska hon ha återgått till att hon bara såg planet flyga in på låg höjd med rök efter sig när hon plötsligt kom på att hon hade en kokande kastrull igång nere i båten som hon var tvungen att ta hand om. När hon sedan kom upp igen var planet borta. Det här verkar ju såklart märkligt och är ju inte långt borta att man känner en unken lukt av att hon har blivit kontaktad av någon som har tystat henne. Utvecklingen på den här punkten är såklart något som vi ska kolla med Ashton, men hon ska tidigare uppgett att hon är beredd att vittna i kongressen med att hon har sett ett plan av den här typen av utseendet på denna tidpunkten vid denna platsen. Även utan hennes vittnesmål så är bevisningen tillräckligt stark för att detta är platsen där planet försvinner. Men ett ögonvittne är såklart grädde på moset här och tillför ytterligare en kanal av bevisning. Man kan alltså utan tvekan till 100% veta att det var på den här platsen någonting hände. Man kan, även om det tar emot, för det som sker är ju så sjukt, till 100% veta att bilderna vi ser faktiskt är äkta. Utredningen kom ju alltså fram till att planet har kraschat i havet på en helt annan plats. Om vi bortser från platsen så säger ju alltså utredningen att planet kraschlandat i havet. Vi talar alltså om ett Boeing 777 som kraschar. Plan har ju kraschat i havet förut. Mängden vrakdelar som uppstår vid en sådan krasch är enorm. Det går att se en sån typ av crash site från rymden. Att den största sökinsatsen som någonsin har uppbringats i historien i ett sånt scenario skulle ha hittat noll vrakdelar är totalt osannolikt. Nej, men vänta här nu, kanske du tänker. Jag är helt säker på att jag har hört att det visst har hittats vrakdelar från planet. Ja, det stämmer. Det har du hört. De här delarna hittades inte av varken sökinsatsen eller den officiella utredningen. De här vrakdelarna flöt i land långt senare, i bland annat Madagaskar om jag inte minns fel. En av vrakdelarna, en del av en flap, där ett serienummer från planet borde ha suttit, saknade tyvärr det här märket då. Det hade tyvärr försvunnit från vrakdelen. Förutom tidsspannet från olyckan fram tills man hittar dessa delar så är det även en annan detalj som är anmärkningsvärd. Ashtons team har lyckats gräva fram att en exakt kopia av det här flygplanet, märkt med hela Malaysian Airlines-dräkten, såldes och skrotades en kort tid innan det här försvinnandet. Varför det här flygplanet skrotades är bara det oerhört märkligt. Det hade ungefär 20 års livstid kvar i sin cykel. Det handlar alltså om ett plan som är i princip nytt. Planet köptes av ett företag som är starkt förknippat med den amerikanska militären. Att vrakdelar som inte kan knytas till MH370 börjar flyga i land på olika öar 8 veckor efter kraschen är väldigt konstigt. Att man skulle ha missat dessa vid insatsen är helt orimligt. Men oavsett, om man lägger ihop alla de vrakdelar som har hittats så utgör de mindre än 1% av allt material på flygplanet. Ytterligare ett bevis på att flygplanet aldrig kraschade, om det inte redan räcker, är data från SOSUS. Ni kanske kommer ihåg det här systemet från den kollapsade ubåten vid Titanic tidigare i år. Det var det här systemet som den amerikanska militären tillkännagav 5 dagar efter olyckan, att man med det här systemet redan hade hört att ubåten hade imploderat. Det är alltså ett system som lyssnar under vattnet. Det här systemet hade utan större problem upptäckt en krasch från en Boeing 777. Det gjorde det aldrig. Även detta bevisat av Ashtons team med hydrofondata från platsen under dagarna för händelsen. Om jag inte sagt det tidigare, så är all bevisning som teamet presenterar 100% offentlig. De länkar upp till alla källor och påståenden så att du själv kan gå in och titta och se att allting stämmer. Flygplanet kraschade alltså aldrig i havet. Det vi ser på filmerna är sant. Vad är det då vi ser på filmen? Självklart har Ashtons gäng även dykt ner i det här. De har djupanalyserat filmerna från alla tänkbara håll och sökt stöd för vad vi ser i filmen. Något som vid en första anblick tycks vara omöjligt. Det här angränsar också kraftigt till Ashtons motiv för allt detta. Ashton och hans team gör såklart det här för att lyfta fram sanningen till de anhöriga, till alla de som försvann den här dagen. Men de har också ett ännu större motiv, som inte bara berör de här familjerna. Det är de implikationer som det här får för människor i hela världen. Det vi ser på videon bevisar mer än att den amerikanska regeringen mycket väl vet vad som hände med planet, eller möjligen också ligger bakom händelsen. Det visar att amerikanska myndigheter i hemlighet har supraledare, tillgång till teleportering och free energy. Det vi ser i videon är helt möjligt med den teoretiska fysik vi offentligt känner till. Men vi har inte materialkunskapen för att kunna göra det här. Men vi har uppenbarligen amerikansk militär. Som vi tidigare varit inne på i den här podcasten, att hemlighålla sån här totalt revolutionerande teknik är ett av de värsta brotten någon har begått mot mänskligheten. Den här tekniken har allt vi behöver för att totalt förändra hela vår värld till bättre och kunna leva på den här planeten utan att förstöra den. Fördela resurser jämnt över jorden då energi inte längre skulle vara detsamma som pengar. Folk dör i fattigdom, svält och sjukdomar i miljontals varje år. Det skulle inte behöva vara så. Fri tillgång till energi skulle förändra allt vi känner till om att leva på jorden. Det är alltså inte utomjordingar vi ser på filmerna, menar Ashton. Det är amerikansk teknologi. Drönaren och satelliterna filmar detta flygplan långt innan orberna är där. Varför är det ens en drönare på plats, kan man ju undra. Den har inte förmågan att flyga i kapp en Boeing 777 om man tänker sig att den skulle ha följt efter flygplanet. Den är mycket långsammare än så. Den har helt uppenbarligen inväntat planet på den här platsen. Det här är en operation utförd av amerikansk myndighet. Högst troligt med hjälp av teknik från ett av sina återskapande program. Alltså återskapad teknologi från icke-mänsklig intelligens. Orberna vi ser i videon ignorerar helt uppenbarligen gravitation. Man kan tydligt i värmekamerorna se hur de blir dragna framåt av någon form av gravitationsmotor. Man ser det här på de mörka linjerna som sträcks ut framför dem på filmen från drönaren. Alltså framför, dit de är på väg. Det är inte bara spår bakom dem. När de ankommer till flygplanet gör de det i en hastighet på ungefär Mach 3. Det är med högsta sannolikhet obemannade, drönare styrda av ett datorprogram. Att planet blir teleporterat är det mest troliga. Dels för att den teoretiska fysiken tillåter detta, och hade det istället varit fråga om att planet exploderar eller imploderar, så hade det synts någon form av värmeutveckling. E är lika med MC2, innebär att all materia bär på energi. Om materian upplöses så frigörs delar av energin. På en värmekamera hade vi tydligt sett detta över ett stort område. Det hade blivit en massiv värmeutveckling. Vad vi istället ser är kyla. Det handlar heller inte om någon avancerad kamouflering som uppstår. Röken vi ser från planet. Ashton har bevisat att det är rök och inte ett chemtrail som vi vanligen ser efter flygplan. Planet är alldeles för lågt för att utveckla chemtrails. Det ser man dels på molntypen som är precis bredvid planet. Det är en molntyp som inte befinner sig så högt upp där chemtrails uppstår. Den här röken försvinner när planet försvinner. Om planet bara hade kamouflerats bakom något eller med någon typ av teknik så hade vi fortfarande sett röken från planet fortsätta framåt. Men var skulle i så fall planet ha teleporterats? Detta blir ju mer spekulativt, men man kan ju åtminstone peka ut sammanfallande omständigheter, och det finns även här. Inte alls långt från platsen där planet går in i portalen finns en stor amerikansk militärbas. Stor nog för att kunna husera byggnader som utan problem skulle kunna få plats med en Boeing 777. Det har också kommit vittnesmål om att personer med extremt lika utseende som flera av dem som försvann har synts på basen. Men som sagt, det här är mer i det spekulativa spektrat, men det är helt klart märkliga uppgifter som jag ändå tycker är värt att nämna. Man ska också ha klart för sig att om vi talar om teleportering så innefattar den teoretiska tekniken att man kröker rumstid. Går de in i en portal till ett annat dimensionellt utrymme så färdas de där inne i ljusets hastighet. I den miljön påverkas tiden på ett sånt sätt att du kan färdas framåt i tiden. Det skulle potentiellt räcka med någon minut i den här miljön så skulle flera hundra år ha passerat på jorden. Återigen, detta är inte spekulation utan är rent teoretiskt möjligt. Det handlar endast om att vi inte har haft materialkunskapen att kunna genomföra teorierna, kunskap om supraledare, om free energy eller zero energy och att kreera gravitation. Eller när jag säger att vi inte har haft materialkunskapen ska det väl numera sägas att vi, i det här fallet, är allmänheten. Helt uppenbart så finns det de som har haft denna materialkunskap. Ashton och hans team har faktiskt lyckats finna vem som mest troligt har läckt de här bilderna. Det rör sig troligen om löjtnant Edward C. Lynn. Han sitter just nu fängslad för spionage, dömd av amerikanska myndigheter. Av det vi vet om rättegången så försökte myndigheterna yrka att han skulle få livstidsfängelse. Det fick han inte. Han accepterade någon form av deal och fick ett kortare straff. När han läckte videorna, kan vi se på materialet, så har han gjort allt vad han har kunnat för att inte läcka mer information än nödvändigt. Vi ser på bilden hur den är utskuren och att han undviker att visa all data som finns tillgänglig på skärmen i 3D Battle-filmen. Han har bland annat sett till att skära bort den delen som visar drönaren som vi också har film ifrån. All denna övrig data är känslig för nationens säkerhet. Det är givetvis vetskapen om spionsatelliterna också och att denna kapaciteten finns. Det var absolut ingenting man kände till 2014 eller knappt idag. Men det här såg han ju såklart som nödvändigt för att ens förstå vad det är som har hänt så behöver ju filmerna visas. Mest troligt så var Edward C. Lynn mycket medveten om att han skulle åka fast för det här. Han har troligen anslutit sig remote via Citrix efter händelsen och genomfört en skärminspelning av materialet. Självklart förstår han att allt det här loggas och att det skulle vara lätt för militären att utreda vem det är som har läckt. Tidpunkten för hans gripande och åtalspunkterna, vilken typ av roll han hade, han arbetade med precis den här typen av satellit- och drönarunderrättelsetjänst på ett övervaknings- eller stridsledningsflygplan. Allting stämmer till 100% med den här händelsen. Han har med sin befattning blivit inläst på klassifikationer över top secret. Det står i domstolshandlingarna. Det står också att han var inläst på flera black programs över den här nivån. Det stämmer också väldigt bra med att han arbetar med det han gör. Spionsatelliter är en av de absolut högst säkerhetsklassade sakerna som amerikanska myndigheter har. Edward C. Lin har alltså läckt det här med vetskapen om att han kommer få ett stenhårt straff. Med tanke på hur han försöker skydda amerikanska omkringliggande tekniska intressen måste motivet vara att stå upp för de människor som försvann i händelsen. Alternativt att han såg tekniken som man inte anser att amerikanska myndigheter har rätt att hemlighetshålla. Troligen så har han varit säker på att videorna han läckte skulle vara nog för att lösa hela mysteriet och få media och världen att inse vad som har inträffat. Så blev ju då inte fallet. De här videorna var för märkliga för att få fäste 2014. Trots att ingen redan då trodde på de förklaringar som kom från utredningsgruppen. Ashton pekar på flera nycklar som krävs för att vi ska förstå att filmerna är äkta. Dels har ingen grävt så djupt i äktheten förut. Ingen har tagit dem på allvar och undersökt äktheten. Men det finns också många delar i det tekniska som vi nu har en annan förståelse för jämfört med 2014. Vi kände till exempel då inte till och trodde absolut inte att amerikanska myndigheter hade den här kapaciteten i sina spionsatelliter. Att ha rörlig bild i 3D med den här upplösningen över hela jordklotet trodde man absolut inte var möjligt. Det var först flera år senare när Trump läckte en bild från denna modell av spionsatellit som världen fick reda på det och insåg vilken extrem övervakningskapacitet USA sitter på. UAP-frågan med kraschinhämtningsprogram och återskapande var 2014 på en helt annan nivå. Då i konspirationsteoretikers djupaste källare så ansågs påståenden om flygande orber och objekt med fysisk kapacitet som känns helt orimlig vara skrattretande i allmänhetens ögon. Men 2017 släpptes New York Times artikel och filmer på UAPR och efter det så, som ni vet, så har det rullat på till en nivå där myndigheterna officiellt erkänner förekomsten av de här objekten och vi har kongressförhör där en högt uppsatt underrättelsetjänsteman med 40 vittnen i ryggen har bevis för återskapande och kraschinhämtningsprogram av UAPR sedan 1940-talet. Tiden har kommit ikapp de här filmerna. Och det är först nu någon har tagit dem på tillräckligt allvar för att på riktigt undersöka det. En annan märklig detalj, som inte är något bevis i sig självt, men absolut ett uppslag för mer undersökning, har att göra med de anhöriga. Ashton har vitt och brett med sitt team undersökt detta i mer än 10 veckor. Det har, som vi märkt, varit fråga om djupdyk på olika detaljer inom ämnet. När det kommer till de anhöriga ser man i nyhetsrapporteringen från veckorna efter händelsen hur uppgivna och förkrossade, men framförallt arga de är. Det kastas vattenflaskor efter presskonferenser mot myndigheter som uttalar sig. Man märker att det är saker som inte stämmer här. De vet mer än vad de säger, myndigheterna alltså, och det förstår de anhöriga. Denna hållning tycks sedan ha gått upp i rök. Ingen av de anhöriga har hört av sig till Ashton eller någon annan i teamet som har undersökt händelsen. Ingen av dem vill prata när man söker kontakt. Av någon anledning så hör de inte av sig tillbaks. De tycks helt ha tappat intresset att få reda på vad som har hänt. Den rimliga förklaringen är ju såklart att de redan vet vad som har hänt. Även detta är någonting som jag tänker att Ashton ska få teoretisera mer om. Vad som skapas av undersökningen som Ashton och hans team har genomfört är en spjutspets rakt in i sidan på det amerikanska hemlighetshållandet. Vi har det senaste halvåret arbetat genom Grush och hela den vinkeln och pressen som sätts med kongressförhöret som start. Detta har sipprat och vi vet att det nu är mer än 50 vittnen som har avlagt vittnesbörd hos ARO, kongressen och Inspector General. Detta är disclosure för oss. Och den här lite tröga byråkratiska vägen som vi ser framför oss är vår enda väg för att få offentliggörandet att pressas ut. tyvärr fördröjt in i det sista av personer från programmen. Vad som nu händer är att vi får in en helt ny spelare på arenan. Ashton och hans team sitter på sprängstoff med en helt annan approach. En fråga som jag är oerhört intresserad av att ställa till Ashton är vad de nu ser framför sig. Vad är deras gameplan? Jag har presenterat en del av bevisningen här, ett axplock. Men totalt så har teamet presenterat massor av mer bevisning och på ännu djupare detalj. Allt uppbackat av tillgängligt källmaterial. Att detta har inträffat på det sättet vi ser på filmerna råder det efter undersökningen, sjukt nog, inga som helst tvivel kring. Det återstår massor med frågor om motivet. Det finns teorier kring detta också från Ashtons team, utifrån vilka som befann sig på planet. Till exempel så befann sig 20 stycken av de mest framstående forskarna i världen inom superledare på planet. De arbetade alla på ett kinesiskt företag som efter händelsen gick på knäna och såldes. Om detta är motivet att detta företag närmade sig en lösning kring denna teknik, något som man då ville stoppa från amerikansk sida, som uppenbarligen redan har tillgång till tekniken, återstår såklart att se. Det är i alla fall en av många märkligheter kring den här händelsen. Som jag nämnde i början av avsnittet så kommer vi att träffa Ashton i veckan och han kommer att kunna svara på och berätta mer om alla detaljer samt flera uppslag och kanske världs första genombrott som utredningen hittat i detta nu. Om du har frågor till Ashton så får du mer än gärna skicka dem till mig så ska jag se till att han svarar på just din fråga. Skicka din fråga som DM eller kommentar på Instagram eller X. Som alltid, tusen, tusen tack för att du har lyssnat på Från UFO till UAP podcast. Från UFO till UAP podcast är en del av UAP Sweden. UAP Sweden tillhandahåller fantastiska communityplattformar. Besök UAP Swedens olika plattformar genom att följa länken i min bio på Instagram. Där finns länkar till mina sociala medier men också till UAP Sweden. UFO till UAP podcast hittar du på Instagram och X under namnet UFO till UAP i ett ord. Vill du komma i kontakt med podden så gör du det lättast via ett DM på Instagram eller X. Återigen, tusen tusen tack för att du lyssnar. Till nästa gång, lev väl!